Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det händer mycket saker med kroppen när vi är gravida. Ja, det har ni säkert märkt. Förutom det här rent uppenbara att magen växer och bysten växer, så är det en massa annat också. Att man blir svullen om benen eller andfådd eller får hjärtklappning. Och det här kan vara lite svårt att förstå varför det blir så här. Och det tänkte vi att vi skulle råda bot på idag, vi på Babys podcast. Att vi skulle gå igenom lite grann vad som egentligen händer i kroppen under graviditeten och vad som är normala förändringar. Vad som helt enkelt ska hända och lite varför. Kroppen är ju stor, så vi hinner inte med alla organ på en gång, utan vi börjar med några organ och några funktioner idag, och så följer vi upp med lite avsnitt längre fram. Jag som pratar nu heter Rebecka och är gynekolog, och med mig har jag som vanligt
barnmorska Karina, som tycker det här ska bli jättespännande, Rebecka. Den här fysiologiska förändringen i kroppen som faktiskt är helt normal graviditet, men gör coola, ibland sjuka grejer med kroppen.
Precis.
Eller hur?
Ja.
Och så får vi se om vi kopplar in hjärnan lite då och då också. Kanske.
Ja, kanske lite. Ja. Ja, men den är med. Den är med.
Den får hänga på.
Ja,
ja, men du, kul. Vi kör.
Ja.
Ja, men Rebecka, vad är det som händer då? Vad tänker vi först på? Vad ska vi skylla allt och mycket på?
Ja, för det första ska vi skylla allt, höll jag på att säga, men mycket på hormoner. Men jag tänkte att vi idag skulle gå igenom lite grann kring blod och blodkroppar. Vi ska prata hjärtat, vi ska prata blodtryck och vi ska prata andning. Så kommer vi göra avsnitt lite senare, som då när vi pratar mer om urinvägar och magetarm, och sen så ska naturligtvis livmodern och vår könsorgan få ett helt eget avsnitt, eftersom vi tycker att det är de coolaste organen. Eller hur, Karina?
Mm, ja, men absolut. Ja. Absolut. Nej, men det här är spännande som attan, tycker jag.
Ja.
Den här omställningen som ändå är i våra olika system. Mm. Ja, de kan du jättemycket om. Du föreläser om dem också, till och med det.
Men precis, jag föreläser
inte bara här, tänker jag nu då.
Nej, inte bara här.
Nej.
Utan jag föreläser ju på barnmorskeutbildningarna i Stockholm. Om flera olika ämnen, men bland annat om det här med graviditetsfysiologi. Och det är faktiskt den föreläsningen där jag tycker att studenterna ser gladast ut. Liksom, då börjar det bli lite roligt. Och jag brukar ha mycket patientfall. Och vi liksom diskuterar och liksom klurar mycket så här, kan det här vara normalt? Är det här fysiologiskt? Eller är det här inte normalt? Är det patologiskt? Så det här brukar vara en ganska rolig föreläsning.
Men då får skratt. Du dela med dig, för de har säkert massa med fiffiga, kluriga, fantastiska frågor som vi kanske inte alltid tänker på.
Mm.
Ja,
absolut.
Får du dela med dig av dem. Blodet då?
Vi kör blodet.
Mm.
Det är så här att blodvolymen, alltså den mängd som cirkulerar i våra blodkärl, den börjar öka väldigt tidigt. Den börjar redan i vecka 6 att öka. Och sen ökar den liksom gradvis hela tiden, ungefär fram till vecka 30. Då når den som en platå. Och sen ligger den kvar på den här ökade nivån ända fram till efter att vi har fött. Och hur mycket det här ökar, det beror ju då dels på hur stor man är själv som person naturligtvis. Det beror också på hur många gånger man har varit gravid, hur många gånger man har fött barn. Ju fler tidigare graviditeter och förlossningar man har bakom sig, desto mer ökar ens blodvolym nästa graviditet.
Men du, det tror jag inte så många vet om.
Nej.
Att det ökar. Jag får lite mera blod för antal graviditeter.
Mm.
Och antal foster, ja det kanske låter logiskt. Men antal graviditeter, vad är det som gör att vi ökar på vår blodmängd med antal tidigare graviditeter?
Exakt varför det blir så, det vet man inte. Men sannolikt så har det ju med hormonproduktionen att göra. Alltså de hormoner som börjar bildas redan liksom av det lilla embryot, men sen också utav moderkakan, de stimulerar ju till exempel vår benmärg att bilda mera celler. Och har kroppen gjort det en gång tidigare så är det liksom lättare att slå på det systemet nästa gång. Sen kan man också tänka sig så här att det här att vi får en ökad blodvolym under graviditeten, det är ju en slags skyddsmekanism som vi har. Det är ju ett sätt för oss att göra att vi tål att också blöda sen när vi föder barn. Och ska man titta liksom lite evolutionsbiologiskt så är det ju så att de utav oss som hade den genen att vi ökar vår blodvolym under graviditet, de klarade ju också födseln bättre. De klarade ju av att förlora en halv liter eller en liter blod. Och då gör ju att den benägenheten, den förs ju vidare till nästa generation. De som inte kunde öka sin blodvolym och då alltså inte klarade blödningen vid födseln, ja men de kanske bara fick ett eller två barn. Och då blir ju inte den här liksom, deras gener förs ju inte vidare. Och det här är ju någonting som man pratar om tiotusentals års utveckling liksom. Det är inget som händer på en kvart, utan det finns ju en poäng med att öka volymen.
Alltså, och kroppen är ju fantastiskt fiffig på det sättet att han, du var inne på det. Man kommer ihåg, den kommer ihåg liksom vad den har gjort tidigare.
Ja,
om mycket av våra funktioner går snabbare sen.
Ja,
ja. Ett minne.
Och att det liksom är kopplat också till moderkaka och till foster, det kan man ju se därför att de som väntar tvillingar eller trillingar får ju också en högre blodvolym än de som väntar ett barn i taget. Så att det är ju liksom också en hormonnivå mekanism i det hela.
Men du sa det redan i graviditetsvecka 6, fiffigt av kroppen, och där ökar vi ju ganska rejält redan från start, kan man ju tycka. Och då undrar vi hur mycket i liter. Och då är det väl 1 till 1,5 liter som vi har.
Ja, det beror ju lite på hur stor man är, så att säga.
Exakt.
Men någonstans mellan 1 till 1,5 liter. Och det som är lite lurigt med det här med, för då pratar vi om total blodvolym. Och när vi pratar blodvolym, då är det ju både blodkroppar, alltså celler, våra röda blodkroppar, vita blodkroppar, våra blodplättar. Men det är också den här vätskan som blodkropparna simmar i, alltså plasman. Båda de ökar. Men plasman ökar mer. Den kan öka liksom 40-50%, medan antalet celler kanske bara ökar med 25-30%. Så det gör att vi har en större volym i våra blodkärl. Men vi har i alla fall en lägre koncentration utav blodceller. Är du med?
Ja, jag är med. Vi har en, och där så får vi ett lägre blodvärde.
Precis.
Mm.
Så att blodvärdet ska ju normalt sett sjunka lite grann i början på graviditeten. Det är ju bara ett tecken på att, ja men här har blodvolymen ökat, här har plasmavolymen ökat, vi har fått en utspädningseffekt. Det är liksom, det är fysiologiskt, då vet vi att saker och ting har fungerat. Så det behöver man inte alls bli så orolig för om man nu vet att man brukar ha ett HB-värde på 130. Och så kanske man har 120 när man skriver in sig i mödravården, eller 117 någonting. Ja, men då är du alldeles normalt utspädd helt enkelt.
För många undrar ju då, vad är det här normalvärdet?
Precis, för hemoglobinet.
Mm. För hemoglobinet, ja. HB.
Det är, kan skilja sig lite grann beroende på vilket laboratorium man använder. Men de flesta labb har ju då för icke-gravida 117 som gräns. Det vill säga 117 är uppåt då, normalt. Under graviditet så brukar vi säga att allt över 110 eller 110 uppåt är normalt. Förutom från vecka 28 och framåt, alltså verkligen i slutet på graviditeten. Då är det faktiskt normalt att ha från 105 i HB. Och uppåt. Och det har också med den här utspänningen att göra. Så vi accepterar också en högre utspänning ju längre fram i graviditeten man befinner sig.
Och då tror ju många att man har en anemi, alltså en järnbrist också, när man har ett lägre HB.
Ja. Vi kollar ju numera alltid järn, alltså ferritin, vid inskrivningen på alla. För att se lite grann vem som behöver järn, i vilken dos och när man ska börja. Och om man ser under graviditeten när man kollar ju liksom med stick i fingret, så kollar man ju kapillärt HB flera gånger under graviditeten på mödravården. Och ser man att blodvärdet sjunker då under 110 eller kanske då under 105 i slutet av graviditeten, då tar man det man kallar för venösa prover. Så då tar man vanliga blodprover och tittar på hela blodbilden och på järnnivåer för att se om det kanske behövs något högre dos järn eller intravenöst järn eller kanske något annat vitamin.
Men du, när vi är inne på järn, som vi har varit ett antal gånger, rekommenderar du alla gravida från början att börja med järntabletter?
Inte alla rakt över, utan jag tycker det ska baseras på vad man har för ferritinvärde. De flesta tycker jag har ett lågt ferritinvärde. De flesta behöver äta järn, men inte alla. Hittar man ett helt normalt ferritinvärde så behöver man inte alls peta i sig järntabletter. Då räcker det gott och väl med det man får i sig i kosten. Så att, det tycker jag, det är liksom mer på individnivå. Det är ju därför vi kollar ferritin och inte bara ger alla järntabletter rakt av.
Jag förstår, men jag tänker att man kommer ibland till mödravården, barnmorskemottagningen, senare i graviditeten. Och då kanske man kanske borde ha mått illa ett tag om man känner sig extremt trött i början av graviditeten. Och kanske skulle behöva lite extra järn. Det är inte fel att börja och själv medicinera.
Ja, alltså där tänker jag, du säger att man kommer senare, men man har ju ändå en inskrivning, oavsett om du skriver in det i vecka 6-7 eller om du skriver in det i vecka 15-16, så tar vi ju alltid samma prover. Vi tar ju ferritinvärde på alla när de skriver in sig.
Mm. Så du tycker att det räcker?
Ja, men det tycker jag, för där sätter vi liksom, där sätter vi grunden, ska vi starta nu eller inte? Och sen fortsätter vi ju följa hemoglobinvärdet, och sjunker det så kollar vi ju om
ferritinet.
Ferritin, ja. Det är ju så att järnmedicin har ju också en del magbiverkningar. Plus att man inte ska ta för mycket heller. Så att jag skulle nog inte vilja säga liksom att alla bara rakt av ska äta en järntablett per dag. Det tycker jag inte. Utan då ska man veta först om man verkligen behöver det eller inte.
Som med allt annat.
Som med det mesta.
Ja. Jag frågar, därför att jag får frågan många gånger själv från gravida. Så jag tänkte jag ställer den till proffset Rebecka Kaplan-Sturk. Yes.
Men när vi nu är inne på det här med att HB då, eller hemoglobinet, sjunker. Om till exempel då tar blodprover. Om vi tar det man kallar för blodstatus. Då får vi inte bara röda blodkroppar, utan då får vi också vita blodkroppar, och vi får blodplättar, och vi får också olika mått på hur stora de röda blodkropparna är. Om någon någon gång har tittat på sin labblista, om de har tagit prover under graviditet, så kan man ju ofta se att det är rätt mycket så här små stjärnor som då indikerar att det här provsvaret ligger utanför referensområdet eller normalområdet. Och det allra vanligaste då är att det är en liten stjärna på LPK, som då är de vita blodkropparna. Och det ska det vara. Det behöver inte alls betyda att det är en infektion, utan vita blodkroppar, det stiger hos alla gravida. Så att det ska stiga rätt rejält för att vi ska tänka att det är en infektion eller inflammation. Upp till åtminstone 15 i värde. Och då kanske man normalt sett ligger på max 8 i vita blodkroppar när man inte är gravid. Så att nästan dubblerat kan det vara, utan att det på något sätt betyder att det är något konstigt.
Men då måste jag få säga en sak. De här labbproverna, de tar inte hänsyn till graviditeten i sig.
Nej.
Och där känner jag att vi är lite efterblivna.
Ja.
Men när man tar prover, och då skulle man ju göra om referensvärdena så att det är anpassat till den gravida. För annars så dyker ju det du kallade stjärnor upp på nästan varje prov. Därför att det här är till en person som som är icke-gravid.
Ja, ja precis. Jag menar, man ser ju ofta att det blir en liten stjärna på vita blodkroppar och det kan bli det på snabbsänkan eller CRP nästan alltid stiger och vanlig sänka stiger. Njurfunktionsvärdet och kreatinin, det brukar snarast då sjunka, så får man en liten stjärna för att det är för lågt istället. Och när vi som jobbar, alltså vi som är liksom förlossningsläkare eller mödravårdsläkare, vi får ju liksom en slags inre referens i huvudet när vi liksom ser de här proverna och kan sortera vad som är normalt och inte normalt. Men det vore jättebra om det fanns att man kunde liksom kryssa i en ruta på labbproverna och så fick man referenser för gravida. Men problemet är att man har inte tagit fram några riktigt bra referensgränser för gravida. Det är väl lite dåligt undersökt kan jag tycka, lite dåligt studerat. Det är lite spret i de studier som är gjorda. Så det finns liksom inga riktigt bra referensområden. Och dessutom blir det ju komplicerat av att det är inte säkert att vi har samma referensområden i graviditetsvecka 6 eller i 16 eller 26 eller 36. Och då ska vi liksom ha olika referensområden för olika delar av graviditeten. Att det kan bli lite rörigt och svårt det också.
Ja, fast ingen rocket science ändå. Känner jag när vi kan ta oss till månen och...
Det är kvantfysik.
Ja, vi måste... Ja. Men, nej, men jag tänker mer att vi har koll på våra journaler och labbvärden och sånt idag som gravida och som alla andra också för den delen. Och när vi ser det här, då kan det ju verka så som att jag inte är riktigt frisk i och med att jag är utanför de här referensvärdena. Mm. Så att det var därav så ett önskemål från mitt håll och från många andra att vi blir lite bättre på det här.
Ja, framtidsönskemål.
Ja, men verkligen.
Med referensområden för olika graviditetsveckor.
Ja.
Mm, vi får se.
Ja, vi får se. Men det finns ju mycket bra med den här ökade blodvolymen. Har vi några nackdelar?
Ja, alltså nackdelarna kan ju bli det att vi har ju då en större volym som då ska pumpas runt i kroppen. Och de röda blodkropparnas uppgift är ju att föra syre eller syrgas från våra lungor ut till alla våra celler. Och under graviditet så har vi ju dels liksom mer kropp i oss själva som vi ska försörja. Livmodern är större till exempel och brösten är större. Men vi har ju också en person till som vi ska försörja med syre. Och det här gör ju då att inte bara det att vi måste ha mer röda blodkroppar utan de måste också snurra fler varv per minut i kroppen för att verkligen liksom tillgodose det här syrebehovet. Och det här gör ju då att vårt hjärta måste också slå lite fler slag per minut för att få runt allt det här blodet och måste också slå lite hårdare, det vill säga för varje gång hjärtat drar ihop sig och pumpar ut liksom blod i våra artärer så måste hjärtat liksom krama åt ännu lite hårdare än vad det gör för att få ut en större volym. Så att fler slag och lite liksom hårdare slag. Och det här känner många av väldigt tidigt. Att, ja, dels att hjärtat slår snabbare men också kan kännas att det slår hårdare. Det är en jättevanlig fråga. Tidigt i graviditeten på mödravården. Jag har fått liksom högre puls och det känns som att hjärtat slår så hårt. Och det, jag menar, om inte pulsen är liksom skyhög så är det ju liksom normalt och fysiologiskt att det slår lite snabbare.
Men det är ju inte så lite. Man pratar om hjärtats slagvolym som ökar med upp till 40%.
Ja, alltså man brukar ju prata om... Alltså ofta pratar man ju om liksom, att man pratar om hjärtfrekvensen och så pratar man om slagvolymen. Och så multiplicerar man dem, då får man det man kallar för cardiac output. Alltså hur mycket blod kan hjärtat pumpa ut per minut. Och den ökar med ungefär 50%. Så hjärtrytmen med kanske 25 och slagvolymen med kanske 30. Ja, men det är liksom mycket. Om du tänker att du i vanliga fall har en... men säg att du har en vilopuls på 65 så är det ju inget konstigt om vilopulsen ökar mellan 50 till 20 slag per minut så att du kanske ligger på 80 i vilopuls som gravid. Det är helt normalt och det sker redan i vecka 5, så det är ju liksom supertidigt.
Ja, men det är ju inte så konstigt när man tittar då på att vi har ökat vår blodvolym redan så tidigt. Med ganska, som vi sa förut, ja, med typ 40%.
Ja, och sen också att vi har ett mycket större syrebehov under graviditet till våra egna vävnader, men också då till fostret. Så det är klart, jag menar, i vecka 5 har väl inte fostret ett jättestort syrebehov när det bara är någon millimeter långt, men senare i graviditeten så har det ett jättestort
syrebehov. Och sen kroppen förbereder sig och det är ju stora förändringar under graviditet. Alltså vi säger att en graviditet är ju helt normal, men som jag sa inledningsvis, det händer ju liksom sjuka och också coola grejer med kroppen i det här fysiologiska.
Precis.
Ja, hur funkar hjärtat annars då?
Ja, vet du att hjärtat faktiskt flyttar på sig lite grann under graviditet?
Det är väl också magiskt.
Ja, och det är ju egentligen mer ren mekanik kan man säga. När livmodern växer så trycker den ju diafragmamuskeln uppåt. Och diafragmamuskeln är ju den som skiljer bröstkorgen från buken. Och när den trycks uppåt, då kommer hjärtat att liksom flyttas lite uppåt och lite åt vänster. Så det får liksom en annan vinkel. Och sen blir hjärtat lite större också. Ungefär 12% större. Det kan man faktiskt se om man tittar på en lungröntgenbild på gravida. Då ser man väldigt tydligt att hjärtat har en annan vinkel, att det lutar mer åt vänster och att det är lite större.
Och vad är det som gör storleken?
Storleken är ju, dels är det en kombination, alltså framförallt så är det ju att man får en större kapacitet, det vill säga hjärtat ska ju liksom, hjärtats förmak och kammare ska ju rymma en större volym med blod för att kunna pumpa en större volym med blod varje minut. Så det är ju framförallt en vidgning utav hjärtats rum som gör att hjärtat i sin helhet blir större.
Precis, så det anpassar sig på ett...
Ja.
Fantastiskt sätt.
En flexibel muskel som jobbar hela tiden. Och då man då tänker den här ökade pulsen, hjärtat slår hårdare, hjärtat slår fortare och det pumpas ut mer blod varje minut. Vi vet ju det här att, liksom att puls och sånt också kan påverka vårt blodtryck. Och normalt sett under graviditet så ska blodtrycket antingen vara helt oförändrat, det vill säga vi behåller samma blodtryck som vi alltid har, eller att det sjunker. Vi har hela tiden i våra blodkärl ett slags motstånd. Man tänker sig blodkärlens väggar som ett, liksom, ja, ett gummiband. De är liksom elastiska och det finns ett visst motstånd och det är framförallt det som styr vad vi har för blodtryck. Vad har vi för resistens för motstånd i blodkärlen? Och det här motståndet det sjunker under graviditet också på grund av hormonella faktorer. Det är progesteron som gör att det sjunker, det här motståndet. Och då får vi liksom lite mer eftergivliga blodkärl och då behöver inte hjärtat liksom ha inte samma motstånd och mottryck utifrån kroppen och då sjunker blodtrycket. Så att liksom ligga kvar på samma nivå eller sjunka, det är det normala under graviditeten.
Och det här följer man ju på varje besök hos barnmorskan, så följer man ju blodtrycket som HB oftast.
Och det vi är ute efter när vi kollar blodtryck i mödravården är ju faktiskt att vi vill fånga dem vars blodtryck stiger. För det ska ju i så fall ibland behandlas men ibland bara följas. Liksom. Om man får ett högt blodtryck eller om det är liksom, början till havandeskapsförgiftning. Så vi letar ju efter de höga blodtrycken. Men vi ser ju mycket oftare de som har lågt blodtryck och kanske känner av det. Man blir yr i huvudet eller framförallt om man reser sig för snabbt, att man känner att liksom, det kan svartna lite för ögonen. Så det är ju, det tycker jag är nästan ett större bekymmer, kanske första halvan av graviditeten, att blodtrycket är för lågt och att det blir jobbigt.
Och hur behandlar du dem eller vad ger du för tips och råd?
Det är inte helt lätt att höja ett lågt blodtryck. Framförallt inte under graviditet, för man kan ju inte ge liksom, vilka läkemedel som helst, utan då får man istället det ska man försöka öka motståndet ut i kroppen, och det kan man till exempel göra med hjälp av stödstrumpor. Man kan till och med ha stödstrumpbyxor som liksom kramar åt hela benen ända upp till magen. För då får man lite högre motstånd. Jag brukar tipsa om det här klassiska, att man reser sig sakta. Att man kanske sitter med benen lite högt för att få tillbaka blodet upp i kroppen. Man kan också prova att salta lite extra på maten. Man kan testa att äta mer banan. För att kaliuminnehållet i bananen kan faktiskt göra att blodtrycket stiger lite grann. Men ibland blir det ju så ohållbart och eländigt att man faktiskt får sjukskriva gravida för att blodtrycket är för lågt. Det är väl inte jättevanligt, men några gånger har jag gjort det.
Ja, det kan bli ganska påtagligt för vissa med den här yrseln. Ja. Sen liksom pendla med benen upp och gå, få igång cirkulationen och de så kallade venpumparna också. Mm.
Vifta med tårna.
Ja, exakt.
Precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Apropå det här med stödstrumpor och vifta med tårna och blodkärl i ben. När vi kommer liksom mer mot slutet av graviditeten, då kan man mäta, man mäter liksom trycket i blodkärlen, framförallt i venerna, så ser man att det här trycket i venerna, att det ökar. Och det här beror på att när livmodern växer så kommer den att trycka på blodkärlen inne i buken och i ljumskarna. Och det gör att det blir lite svårare för blodet som har tagits ut i benen att liksom ta sig tillbaka in till kroppen igen. För att livmodern är som en bromskloss som har liksom tryckt ihop blodkärlen. Då blir det mer blod som liksom blir stående i venerna, i underbenen. Och det är det här som gör att man då blir svullen av underben och fötter. För blir det för mycket vätska i venerna, då kommer vätskan att tränga ut ur kärlväggarna och så ut i vävnaden istället. Och då kan man ibland när man liksom har stått eller gått en hel dag, så tar man av sig strumporna på kvällen. Då kan man ju ha som en grop där själva strumpkanten har suttit. Det är ganska klassiskt. Liksom. Och vad gör man då? Ja, stödstrumpor.
Ja, men ändå ganska viktigt att man rekommenderar stödstrumpor för att få hjälp.
Ja.
Och ganska tidig graviditet för vissa faktiskt.
Ja, en del börjar här liksom tidigt med den här svullnaden. Mm. Och stödstrumpor är också bra för att får man det här liksom hjälp med trycket utifrån, så minskar man ju också risken för att få åderbråck i benen. Har man ökad risk att få blodproppar till exempel i benen, så kan man minska den risken genom att ha stödstrumpor. Så att det kan man absolut börja med tidigt.
Och framförallt till dig som sitter långa sträckor i bil eller ute och flyger eller åker busståg, vad det kan handla om. Mm. För dig är det extra, extra viktigt att du försöker röra på dig emellanåt, men också använda dig av stödstrumpor.
Ja. Enda gången det är riktigt jobbigt med stödstrumpor är ju på sommaren när det är varmt. Då är det liksom en utmaning att ha på sig dem där. Men jag tänker ändå att det är klokt att försöka rulla på sig de där stödstrumporna på morgonen, även när det är 30 grader varmt ute, för att det är ju när det är så här varmt, då sväller man ju ännu mera. Så då behöver man ju stödstrumpor ännu mer.
Ja, hjärtat och hur den pumpar runt och gör oss svullna. Men det har ju som sagt en funktion, allt det här. Vad har du mer i det fysiologiska om hjärtat?
Jag tänkte, väldigt nära hjärtat sitter ju lungorna. Jag tänker att det hänger ju också ihop, för jag pratade om det här med att hjärtat ska pumpa runt de röda blodkropparna som bär på syrgas. Och var kommer nog den syrgasen ifrån? Jo, den har vi ju andats in. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om vad som händer med våra andningsvägar under graviditeten.
För vi är ju oftast andfådda.
Ja, precis. Ja. Och nästäppta.
Och nästäppta också.
Yes. Precis.
Hänger ihop.
Det hänger ihop. Om man tänker, om vi börjar med det här med nästäppan, så är det ju så att, som jag sa, alla blodkärl blir ju lite liksom avslappnade under graviditet. Det gäller både stora blodkärl och små blodkärl. Och när de här små blodkärlen, alltså kapillärerna i luftvägarna, blir utvidgade, det är då som de också blir, ja, då blir slemhinnorna svullna i luftvägarna. Och då får vi nästäppa, och man kan också få, liksom, så man kan känna att man får en annan röst, att man blir kanske lite skrovligare, eller att man får ett lite lägre röstläge för att det blir mer svullet liksom i luftvägarna. Så det är den ena grejen som gör att det kan vara lite svårare med andningen. Sen var vi också inne på det här med att diafragma då höjer sig faktiskt så mycket som 4 cm. Och vad ska då de där stackars lungorna ta vägen? Ja, de trycks ju liksom uppåt och lite utåt såklart. Alltså bröstkorgen blir ju lite vidare, men det är ändå så att den här diafragmahöjningen gör att vi får en minskad lungvolym. Och det som vi märker av det mest på, eller som man kan se mest med den här minskade lungvolymen, är egentligen det att man har någonting som heter liksom, ja, det kallas residualvolym, att man har liksom en reserv i sina lungor hela tiden. För om man tar ett andetag och så andas man ut så mycket man bara kan, bara tömmer lungorna tills man känner att nu är det tomt, då är det faktiskt inte tomt. Då har man en hel liter med luft kvar i sina lungor normalt sett, och det är våran reserv, våran syrereserv. Men som gravid så är den reserven mindre då, eftersom diafragman har flyttat allting uppåt. Så det är en förklaring till att man har liksom inte samma syrereserv med sig hela tiden. Sen är det också så att under graviditet att man andas lite oftare och man andas lite djupare. Så att man tar alltså fler andetag per minut och varje andetag är lite djupare än det brukar vara. Och då blir ju den här känslan av att man är andfådd. Det är precis det man gör när man blir andfådd, när man har gått upp för en trapp. Man andas fortare och man andas djupare. Men här sker ju det även när man bara, ja, sitter still eller bara pratar eller någonting sånt.
Men som vanligt, Rebecka, så har vi ju hormoner involverade, inblandade i detta fiffiga system.
Precis.
Vad är det som styr? Är det progesteronet?
Ja, just när det gäller andningsvägarna så är det progesteronet som är med. Så att det här med andningspåverkan är ju dels då mekanisk eller anatomisk, det vill säga att lungorna får inte riktigt plats. Men sen har vi progesteronet som då bildas i moderkakan. Och den gör att vi andas fortare och djupare. Man brukar säga att progesteron ger det man kallar för kronisk hyperventilation, det vill säga att man andas oftare och djupare hela tiden. Och det här har ju också kroppen tänkt ut väldigt, väldigt listigt. Att vi ska andas oftare och djupare för att vi ska få i oss mer syre. Så att det räcker till oss och att det räcker till fostret. Men också för att när vi andas så här mycket fortare och djupare, då andas vi ut vår koldioxid. Så att en gravid har ju lägre koldioxidnivå i blodet än en icke-gravid. Och poängen med att ha så lågt koldioxid som möjligt i blodet är att då kommer koldioxid från fostret att gå över moderkakan och till mamma. Om man tänker sig liksom, man tänker sig moderkakan som ett tunt, som en tunn vägg, och så har vi koldioxid på båda sidor, då eftersträvar moderkakan att det ska vara ungefär lika på båda sidor. Om då mamma har andats ut all sin koldioxid, eller väldigt mycket, så att det är väldigt lågt på mammasidan och mer på fostersidan, då kommer koldioxiden att gå över moderkakan till mamman för att jämna ut. Och så andas ju mamman ut det här, för hon andas så fort. Ja, då är det fortfarande mer på fostersidan och så håller det på sig. Så det är ett sätt att hjälpa fostret att bli av med sin koldioxid.
Också väldigt fiffigt. Men du, då har jag en fråga innan du fortsätter. Hos extremt vältränade kvinnor, funkar syreupptaget på samma sätt här? Den här syra-basbalansen?
Ja, det gör den ju. Man kan säga att om man från början är väldigt vältränad, så kan man ju från början ha ett bättre syreupptag. Men det kommer ändå att bli ytterligare bättre under graviditeten. Så att det blir liksom, om man utgår från sitt normalvärde, så blir det ändå alltid bättre under graviditeten.
Mm, förstår. Mm.
För det är ju så här att det är också lite lurigt hur kroppen har räknat ut det här, hur pass bra syrgas binder till våra röda blodkroppar. För att syrgas binder mycket bättre till fostrets röda blodkroppar än det gör till mammas röda blodkroppar. Fostret har en specialtyp av hemoglobin som heter fetalt hemoglobin. Och det binder till sig syre mycket hårdare än vad det vuxna hemoglobinet gör. Och dessutom kan fostret också binda fler syremolekyler per hemoglobinmolekyl än vad liksom den vuxna kan göra. Så att här är ett system som har verkligen sett till att syretillförseln till fostret prioriteras. Det är viktigare till fostret än till mamman ibland, kan man tycka. Medan man har prioriterat att koldioxiden ska bort från fostret och andas ut av mamman.
Men det är inte så konstigt att man känner sig anfådd i graviditeten när man förstår hur systemet fungerar.
Mm.
Och det här ökade syrebehovet som man då har sker genom bland annat det här andningsdjupet. Många och långa djupa andetag, helt enkelt.
Men det här är ju ganska lurigt också, för att det här är någonting som vi brukar prata mycket om när jag föreläser, att ibland kan det vara lite svårt att skilja på vad går gränsen för normalt och fysiologiskt och när är det inte längre normalt. Och just när det gäller andfåddhet så är det ganska lurigt. För som sagt, det är normalt att bli andfådd under graviditet. Men det vi ibland kan vara oroliga för är om man är för andfådd eller liksom har svårt att få luft, så tänker vi, kan det vara en propp i lungorna? Det är ju liksom en av de saker vi är mest oroliga för på mödravården eller på förlossningen när någon har problem med lungorna. Och då brukar jag brukar då när jag föreläser, så brukar jag ha ett patientfall som jag berättar för studenterna, och så får de liksom, ja, de får ställa motfrågor som om att jag var patienten, och så ska vi försöka lista ut tillsammans om det här är fysiologiskt eller om det här är patologiskt, alltså sjukligt. Och då brukar jag ge exempel att men nu har vi en gravid i vecka 28. Hon berättar att hon är trött, att hon är andfådd och att hon har hjärtklappning. Och så frågar studenterna, vad vill ni veta mer, vad vill ni kolla och så vidare. Och då brukar de ju alla säga att jag vill kolla HB, alltså hemoglobin. Ja, det är normalt. Och så brukar de vilja kolla puls och blodtryck. Och då brukar jag börja med att säga, blodtrycket är normalt och pulsen är 85. Och sen så blir det tyst ofta i salen, och så brukar jag fråga, så här, vill ni inte titta lite på patienten? Jo, det vill vi. Och då brukar jag säga så här, då säger vi att hon är inte svullen om benen. Hon är lite andfådd av att ha gått upp för en trappa, men hon är inte andfådd medan hon pratar med dig, utan då försvinner andfåddheten. Skulle ni säga att det här är fysiologiskt eller patologiskt? Och då liksom med de här små ledtrådarna jag har gett då i det här fallet, så ska det då vara fysiologiskt. Men sen så brukar jag gå vidare och säga så här, men om det istället är så att hon har en puls på 110 efter att hon har vilat. Och sen så är hon jätteanfådd när hon pratar. Och när hon har gått i trappen upp till barnmorskemottagningen så är hon blek om nosen. Och hon är blå om läpparna, som tecken på att man har lite dålig syresättning. Så är det här fysiologiskt eller patologiskt? Ja, men då brukar de ju haka på. Ja, men det här är patologiskt. Så ibland är det precis så här man får göra. Liksom. Man får lägga lite pussel och titta på många faktorer för att kunna veta, är det här en normal andfåddhet eller är det här något som vi ska utreda vidare? Och det är inte alltid superenkelt. Det är det inte.
Det är inte alltid superenkelt. Men någonting där som man kanske glömmer när man sitter i ett föreläsningsrum. Det är ju att vi är väldigt fokuserade på alla värden. Ursäkta mig. Alla värden och labbprover och sånt. Och vi kanske inte tittar på patienten. Den kliniska bilden är ju så otroligt viktig. Vem har jag framför mig? Hur ser den här kvinnan ut? Man tittar på händer och fötter och ben och läppar och helheten. Den här blekheten som du pratade om, den här cyanosen, alltså blåfärgade läpparna och så vidare. Där får vi mycket information som vi kan börja sen och titta vidare på.
Precis. Och det är ju någonting som också kommer med erfarenhet. Att känna igen och liksom titta på vissa tecken. Och sen brukar jag också trösta de här studenterna när de ser lite oroliga ut. Men säga så att, men när du är barnmorska på en barnmorsmottagning så du träffar ju den här gravida flera gånger. Oftast har man ju samma barnmorska. Och det gör ju att om du träffar henne i vecka 28, då har du träffat henne i vecka 16 och så vidare. Så att du kommer ju se en skillnad. Du kommer ju se om hon ser mer svullen ut eller om hon liksom är blek och blå men var rosig om kinderna för 3 veckor sedan. Och det glömmer man ibland bort liksom. Så där att man har ju den fördelen när man är på en barnmorskontagning att man får träffa samma person flera gånger. Det har man jättestor hjälp av.
Och sen ställa frågor till patienten.
Ja. Och sen, om man är osäker så tar man alltid hjälp av en eller två eller fler kollegor. Såklart.
Alltid, alltid. Men du, vad har vi mer om det respiratoriska systemet, alltså andningen, andningsapparaten?
Ja.
Är det någonting du skulle vilja lyfta här?
Jag tänkte på en sak till och det är väl sådär på gärskon att det har med andningsapparaten. Men det har på sätt och vis med andningsapparaten att göra. Jag sa ju det här att lungorna får lite dåligt med plats och att det då bröstkorgen liksom måste vidga sig några centimeter för att lungorna liksom ska ta plats åt sidan istället för rakt upp och ner. Och det här gör ju att bröstkorgen får ett vidare mått. Det kan man ju faktiskt ibland märka under graviditet på sin BH. Att kupstorleken kanske inte har ändrats jättemycket. Men BH-bandet går sjuttsiken inte att knäppa längre. För att omkretsen runt bröstkorgen kan faktiskt öka upp till 6 cm. Just för att bröstkorgen vidgas för att ge plats åt lungorna. Och det som händer är att om man tänker sig bröstkorgen liksom som en hink. Och så har vi, om vi då inte rör handtaget på hinken utan det bara får vara, då hänger ju det lite neråt. Om man tänker på alla våra revben som massor med såna hinkhandtag som hänger lite neråt. Nu får ni alla liksom bara försöka visualisera det här. På en gravid bröstkorg, en gravid hink, då kommer de här handtagen inte att hänga neråt utan de kommer att stå lite mera utåt sidan. Det blir en ny vinkel på revbenen hela vägen. Och det här kan göra då, förutom att vi vill liksom vidare i bröstkorgen, så kan det faktiskt också göra att man får lite värk i revbensmusklerna, att nerver kan hamna i kläm. Det är många som beskriver att det kan liksom hugga och streta och göra lite ont i bröstkorgen. Och det här har med det att göra, att lungorna tar mer plats, bröstkorgen måste vidga sig. Så att det är som att det ena ger det andra som ger det tredje. Kroppen är ju inte liksom en grupp av isolerade öar, utan händer det någonting i ett organsystem så påverkar det ett organsystem till och ett organsystem till.
Och sen är vi ju alla olika. Vi är individer och vi påverkas också olika. Så är det.
Ja, såklart. Men det var väl typ det.
Men skulle du säga att vi var inne på hormoner förut? Mm. Progesteronet. Finns det någonting i östrogen?
Ja, östrogenet stiger ju också under graviditet. Inte
jag
riktigt
tänkte just
lika
med
mycket.
De här, i de här organet, är det något som påverkar mer? Eller kör från början? Mm.
Alltså egentligen är det så här, östrogen stiger lite grann och progesteron stiger mycket. Östrogeneffekten, det blir egentligen mer på livmodertillväxt och på mjölkgångarna i brösten och bröstvårtans utveckling. Där har liksom östrogen sin största effekt under graviditet. Så inte så mycket hjärta och kärl och andning. Men en viss effekt kan man, om man tänker liksom på blodtryck och hjärta och kärl. Östrogen gör att vi samlar på oss lite mer vätska. Att Exakt. Vi inte kissar ut den utan att vi binder den. Så att östrogeneffekten kan ju också bidra till det här att man blir svullen om händer och fötter eller sväller lite i ansiktet. Så att så det kan ju påverka, man tänker liksom den här svullnadstendensen i alla fall. Men inte så mycket det här med hjärtat, liksom antal slag per minut eller hur fort vi andas eller så vidare. Utan det är mer en progesteroneffekt.
Men du har du andra, vi pratade om att när du undervisar vårdpersonal, olika kategorier. Hade du någon mer fiffig, klurig fråga som du brukar få därifrån?
Det som jag kommer på, jag tror vi har gått igenom det flesta som det mesta de brukar fråga.
Mm.
Ja,
det är bra.
Jag tror det.
Ja.
Och kommer jag på något så, som jag sa förut så har vi pratat om att vi kommer göra flera avsnitt så att vi går igenom några organsystem i taget. Så kommer jag på något sådär superklurigt som brukar fråga så kan jag ta det nästa gång. Jag ska också ganska snart hålla den här föreläsningen. Så då kan jag komma nästa gång med väldigt nyställda frågor i så fall.
Mm. Ja, men det blir bra. Det blir perfekt. Ja,
jag tänker, fortsättning följer med resten av organen.
Ja.
Om några veckor.
Yes. Mm. Perfekt, Rebecca. Tack för föreläsningen som du
ja, det känns som att jag har föreläst.
På Babys Podcast.
Ja.
Men du, del 2 inom kort.
Jajamensan.
Finns säkert kanske redan när du lyssnar att lyssna till på Spotify eller där poddar finns. Så rätta in Babys Podcast och vilket avsnitt du vill. Vi har ju en väldig massa, Rebecca.
Vi har över 300 avsnitt.
Ja, galet många bra.
Alltså man viktiga. Kan lyssna och lyssna och lyssna. Och sen om man har lyssnat klart på alla de här.
Då börjar man om.
Det kan man också göra. Så kan man gå in på Instagram och så kan man läsa alla våra inlägg där.
Det tycker jag.
Det har man att göra ett tag. Ja.
Att man följer oss och kanske att du till och med tipsar en eller flera vänner om att följa oss. Vi vill folkbilda. Vi vill utvecklas själva. Utveckla er där ute. Vi vet att vi har många av vårdpersonal, vilket vi är jätteglada och nöjda över. Och så många av er där ute som vill önska bli gravida. Ni som är gravida, som precis har fått barn. Ja, men egentligen hela spannet med kvinnohälsa. Väldigt, väldigt viktigt och väldigt kul. Så Rebecca, vi är snart tillbaks.
Jajamän.
Ja, häng med oss. Vi är åter inom kort. Tack för att du har lyssnat.
Hej då.
Hej, hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.